Velkommen til Stridens håp, en serie som setter fokus på en urgammel strid om sanningen og hoppet hos dem som forsvarer den. Her på Stridens håp skal vi under den neste timen fortsette vårt interessante studie og samtal omkring det som Bibelen har å berette om det som hender i den ytterste tiden, den tid vi lever i nå og det som ligger inn for oss. Siste vecka så vi på hvordan at Guds folk kommer til å gå igjennom en siste lojalitetstest. Og denne veckan skal vi se hvordan det leder til en siste kris. Og se på noe av det som Bibelen har å berette om det som ligger framfor oss i en nær framtid. Innan dess ser vi litt tilbake igjen.
Ja, Bibeln beskriver där att det kommer vara en väldigt tydlig konflikt mellan två grupper, alltså två sätt att tillbe. Precis som det faktiskt varit i hela mänsklighetens historia, men det kommer bli tydligare och tydligare ju närmare slutet vi kommer. Bibeln talar om ett vilddjurets märke som en grupp tar på sig, ett annat tecken, ett annat märke, Guds sigill som en annan grupp tar på sig.
Och, alltså två som står i kontrast till varandra.
Precis, i Uppenbarelseboken 13 där så beskrivs det väldigt allvarliga ord ifrån Gud om att varning ifrån att ta på sig vilddjurets märke och istället ta emot Guds frälsning. Mm. Där det kommer synas det här sigillet i pannor, Guds karaktär. En människa formad efter Guds lag. Okay. Och när vi tittar på Guds lag så ser vi där snabbt att många av buden är bud som inte definitivt visar vem man tillber. Men det finns ett bud som är unikt och det är sabbatsbudet. Det är Guds namn, Guds auktoritet finns inpräntad. Mm. Och det är bud som många bud börjar med du ska inte, du ska inte, du ska inte. Så många av dem kan man hålla genom att inte göra någonting, bara sitta stilla. Men sabbaten manar till att göra någonting, till att prioritera. Det utmärker sig själv på ett sätt som vi kan beskriva och som Gud själv beskriver som ett tecken mellan Gud och hans folk. Mm. Det som visar den yttersta lojaliteten mellan Gud och hans folk i samma bemärkelse som Adam och Eva hade ett val att mellan en speciell frukt eller alla andra frukter. Det som skilde den här frukten på trädet som de inte fick äta av var Guds ord. Det var inget annat. Det var Gud som hade sagt i sitt ord. Det här är speciellt. Likadant med sabbaten som Gud med fantastiska ord har välsignat och gett som gåva till mänskligheten. En helig dag där vi får vila, där vi får koppla av och tillbe Gud och visa genom sabbatshelighållande att vi är frälsta genom tro endast. Mm. Och inte genom vad vi kan prestera eller vad vi kan göra eller vår auktoritet. Utan Guds auktoritet skapar en makt, det är det som kan rädda
oss. Precis som vi läser i Hebreerbrevet kapitel 4 om den sabbatsvilan som vi ingår i vår relation med Gud och i vår visshet om frälsen. Och det här är ju också en del av de centrala byten, att just det här, det fjärde bytet. Så det är mycket här som pekar tillbaka på Gud som skapar, som laggiver och vem han är, att det är det som blir en del av den sista konflikten.
Och det är tyvärr det Bibeln beskriver då, att det kommer inte bara vara ett, vad ska man säga, ett isolerat val jag behöver göra, utan världen, religiösa och politiska makter kommer gå samman för att verka för att människors uppmärksamhet och fokus går bort ifrån Bibeln. Och man följer människors bud, människors lagar, istället för att dra vår uppmärksamhet till vår skapare och tillbe honom och vad han kan göra för oss. Mm.
Och det är det var vi är idag, i det vi här i serien liksom har närmat oss, inte bara det var vi är idag, men sista veckan idag börjar vi gå lite vidare till något av det som ligger framför oss. För Guds lag har alltid varit ett test för hans folk, men den sista yttersta testen, krisen, kontrasten mellan de två märken som du säger är ju inte något som vi i full erfar idag, men något som vi fortfarande vet att det ligger lite framåt i tiden. Men för oss är det viktigt ju att vi tar ett standpunkt, att vi inte bara väntar, men att vi står upp för vad Gud vill att vi ska stå för. Att vi använder tid helt enkelt med Bibeln och lär finna vad det är Gud undervisar, vad det är Guds ord säger. Och inte bara vad vi har lärt oss i vår tradition, i vår religion och samfund eller det som ligger omkring oss, vad vi eventuellt tillhör någon grupp. Men att vi verkligen är säkra på att vi står på Bibelns sida. Vi har gått igenom och pratat om att det är speciellt två olika punkter som kommer till att bli en strid, en test i de sista tiderna. Och den ena har vi pratat om tidigare, frågan omkring de döda. Vad händer när jag dör? Hela frågan omkring livet, själens odödlighet. Det är en stor fråga som Bibeln har otroligt mycket att säga om.
Och ja,
som vi ser, det finns konflikt redan idag om.
Och tyvärr så ligger ju det som en rot till idén om att man kan kommunicera på något sätt med döda. Mm. Och Bibeln beskriver där att det finns en allvarlig verklighet i ett försök, i det här spännande, i det här mystiska, att försöka få kontakt med den andra sidan, eller vad man ska säga. Och det är det att Bibeln beskriver verkligheter, fallna änglar, andemakter, kan faktiskt gripa in där och använda den falska läran till sina syften att göra mirakel under, eller undervisa falsk lära. Mm. Bibeln säger i första Timoteusbrevet kapitel 4 och vers 1 om just den sista tiden. Mm. Där står det, men anden, det är alltså Guds ande, helig ande, säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.
Nej.
Är det en varning till specifikt de som har tro? Det finns till och med de som har tro på Gud och hans ord. Kan falla av när de ser mirakel, tecken och under och följer det. Och Bibeln säger att det kan vara onda andar till och med. Fallna änglar eller demoner som Bibeln kallar det ibland. Som undervisar falska läror. Mm. Kanske kommer de där och säger, strunta i Bibeln och lyssna på oss istället. Lyssna på din egen ingivelse. Lyssna på mig, jag är ju en ängel. Nu får du direkt kontakt med Gud istället för Bibeln. Kanske säger de, nu är det okej att bryta ett av Guds bud. Strunta i det, det är inte så viktigt nu. Gud har sagt till mig alldeles nyss. Och jag fick uppgiften att gå och undervisa människor på jorden som en ängel från himlen. Att det här behöver vi inte följa längre.
Och det är därför det är så viktigt att vi förstår vad det är Bibeln lär ut omkring de döda. Döden beskrivs i Bibeln som en sömn. Som ett tidspunkt var att det inte finns tanke, inte finns aktivitet, inte finns någon del i vad som händer i världen omkring oss. Mm. Inte minst predikarboken är otroligt klar på det här.
Och så har du ju frukten av läran om den odödliga själs evig pine som verkligen sätter Guds kärlighet i ett märkligt ljus. För många människor, de undlater att tro på Bibeln, de undlater att bli en del av en kristen menighet, för de kan inte acceptera detta att Gud håller människor närmast kunstig i livet i evigheten, människor som aldrig har spurt om att bli född. Kun för det de inte valgte att följa Jesus i denna världen. Så denna läran om den odödliga själ sätter verkligen Guds kärlighet i ett märkligt ljus.
Och det är Bibeln ju helt klar på när vi ser ned genom sammanhanget, att det finns inget helvete som är ett evigt brinnande, torturerande ställe där Gud njuter av att människor ska leva. Det enda odödlighet som finns är den som vi kan få genom Jesus och få njuta i himlen genom tro på honom. Men det är ingen evighet i ett helvete.
Nej, Bibelns helvete är så varmt att det bränner upp alla som blir kastade i det helvete. Mm.
Och det är ju, en är det väl lite, om man ska säga, intressant att se att idag finner vi ju populära kristna ministry kyrkor, stora fundamentala, inte någon som är ytterliggående, som är otroligt stark på de här undervisningen på att Gud ska torturera och pina människor i helvetet för evigt. Och det intressanta är, en av argumenten som de ofta använder är att folk som har haft nerdöten upplevelser och har kommit tillbaka från de döda och har sett eller fått smaka lite på helvetet och nu kommer tillbaka för att varna människor emot att det är där man ändå upp. Och det är fullständigt emot igen, eller det här vi snackar om med Bibelns lära på att när du är död är du död. Om du har haft en nerdöten upplevelse, då har du inte upplevt något. För att det är inget direkt som du går vidare till som Bibeln undervisar. Och att man sen drar det som konsekvens tillbaka för att försöka bevisa helvete, då går man ju bara i ring i obibliska argument.
Ja. Så det är en av de sakerna som med allt vad det läcker omkring det som vi har sett på som kommer vid en av de sista bedrag. Sen såg vi också lite på igen det som du sammanfattade då med Guds lag och hur den att Guds lag kommer att vara en test i det yttersta dagen. Och helheten av den som Jakob säger att om du går emot bara ett av mina bud så går du emot alla. Och, ja. Och det kommer vi ju in på som du sa och vi läste tidigare Andra Moseboken.
Ja, där en moral inte finns så är det ju lätt för mig som människa att hitta på min egen rätt och fel, min egen sanning. Därför har Gud gett oss som människor och i universum kärlekens princip som varande den lag som ska gälla i alla relationer, både till Gud och till andra. Och varför har Gud rätt att ge den här lagen till oss? Jo, för han är skaparen. Mm. Han vet hur saker och ting fungerar. Och om jag som ingenjör skapar någonting så har jag rätt att skriva en manual om hur den fungerar som bäst.
Ja.
Likadant Gud som skapare har gett universum en fantastisk kärleksprincip uttryckt i de 10 buden. Där han beskriver hur vi mår som bäst med Gud och med varandra. Så Guds skapande attribut, Gud som skapare är det som ger en auktoritet att ge den här lagen. Och därför säger han också så här angående ett av sina bud. Mina sabbater ska ni hålla, ty de är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte. För att ni ska veta att jag är Herren som helgar er. Här sätts Guds skapande attribut som liksom det som stämplar på mänskligheten. Att han har auktoritet, han är Herren. Han är den som vi följer, han är den vi tillber. På grund av hans skapande egenskaper och att han helgar oss. Hans frälsning. Det enda skaparen som kan rädda mig som människa.
Ja, och rätta och skapelse. För då har du ju 8 skapningar av människan som han har möjlighet till att återskapa i sitt bild. Och då är det ju igen den samma skapande kraft som blir till den här helgelsen och rättningen.
Så när jag som människa, som skapelse, varje vecka genom mitt vittnesbörd helhåller Guds sabbatsdag. Så ger jag ett vittne till hela världen, till min familj och människor runt omkring mig. Att det finns en skapare, det finns en herre, det finns en Gud. Och han kan rädda oss, han kan frälsa oss.
Riktigt, och det är han som gör skillnad i mitt liv.
Mm.
Riktigt. Och det är den konflikten som vi ser och de 2 huvudpunkter som Bibeln pekar ut. Som kommer att vara 2 av de fundamentala frågorna i den yttersta tiden. Som vi ser också idag mer och mer frågeställningar på. Och det är ju intressant hur vi faktiskt ser att det spetsar till på de här 2 punkterna. Men vad kommer det ändras till att gå in? Hur förhåller Satan sig, Kenneth, i den här relationen till hela den här konflikten?
Jo, det är klart när det kommer en något som ska testa hela världen för att finna ut av vilken sida man vill stå på. Parallell. Och i korrespondens till det som skedde när människan blev skapt och hela mänskligheten, det var 2 medlemmar, Adam och Eva, blev testet. För Gud ville veta, var står dere i förhåll till mig? Och vill dere välja min röst eller vill dere välja slangens röst? Och på samma måte så vill mänskligheten universellt faktiskt talt bli testet på om de vill följa Gud eller om de vill följa Satan. Om de vill följa Guds ord eller om de vill följa mänsklig tradition. Mm. Så i Uppenbarelsen kapitel 18 så står där en stark advarsel till mänskligheten. Samtidigt så är det också någon tröstande ord där om att Gud vill upplysa hela jorden. Men för detta så vill den onde också självklart komma på banan. Och han vill få större och större makt ifölje Guds ord, så vill han få större och större makt för Jesus kommer igen en annan gång. Så Guds ond på en måte vill också bli trukket mer och mer väck ifrån världen, samtidigt som den onde vill få större och större makt över människor. Men Gud vill självklart ha den yttersta kontroll över alla ting. Men Bibeln ser ut att antyda att Satan vill komma här till denna världen och uppenbara sig på en måte som en annan än den han egentligen är.
Mm.
För du vet, när någon ska förföras, bedras, ja, så må man förvandla sig lite till en lite lysare skapning. Och det är akkurat det han akter att göra. I kapitel 24, vers 23, så står det om någon där säger till dere, se här är Messias, eller där, så tror de inte.
Mm.
Så det vil jo fortelle oss at vi skal ikke løpe etter noen som beveger seg i denne verden som kaller seg for Messias.
Det var Matteus 24 her.
Matteus 24, ja. For falske messias, vers 24, for falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under for å føre også de utvalgte vil, om det var mulig. Så der vil komme mennesker, der vil komme vesener som utgir seg for å være Messias Kristus, den salvede. I andre Korintierbrevet så er der en sterk tekst på akkurat dette punktet også. Og kapittel 11 og vers 14. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel. Og vi har jo vært gjennom noen bibeltekster og sett at Jesus faktisk talt fungerte som en engel i det gamle testamentets tid. Når han besøker jorden med andre engler, så fremstår han som en engel. Og han er også kalt for erkeengelen Mikael. Og Satan han skaper seg om til en lysets engel, altså en Kristus-lignende sak. Og så har vi en tekst i Åpenbaringen, og der må jeg ikke være dogmatisk. Jeg må forholde meg veldig ydmykt til denne teksten her, for det kan godt være at den hentyder til at djevelen på det siste vil åpenbare seg for menneskene og gi seg ut for å være Jesus og alt dette. I vers 17 i kapittel 12 i Åpenbaringen så står det om den siste kampen, hvordan Satan vil attackere Guds menighet og føre krig mot dem, og de som holder Guds bud og har Jesu vitnesbud. Og så står det umiddelbart etterpå. Og jeg sto på sanden ved havet, det står det i min oversettelse, men i noen grunntekster så er det faktisk talt, så står det at det dragen sto på sanden. Kanskje det står
det i svensken? Ja, det står den svenske, ja. Og dragen stod på sanden ved havet.
Ja, så der ser vi havet som er folkemassene, og han stiller seg liksom opp, og så kommer det en ny sånn progressiv visjonsenhet fra kapittel 13, vers 1 nedover. Så begynner man på nytt igjen, fra Jesu først komme til Jesu andre komme. Så den avsluttende tanken i kapittel 12 er faktisk talt at enten jeg, det er Johannes, eller dragen selv, som kommer ut og viser seg for hele menneskeheten.
Så det du sier, det er flere tekster, bibelsett, som sterkt antyder at Satan kommer å være utrolig involveret, ja, i det her siste bedraget.
Ja.
Og kanskje til og med kommer å vise seg på jorden som værende messias, og forsøker på det sett å dra mennesker med seg i
et
forfall.
Og det er jo et mesterlig bedrageri, uten sidestykke i kampen mellom godt og ondt.
Og der kan vi vel sige at vi kommer til å se neste vecka specifikt på Jesu återkomst og alt hva Bibelen sier omkring hvordan at enligt Bibelen Jesus skal komme til sist, hvordan han skal komme tilbake, og hvilke klartecken det er på og karakteriseringer på hvordan han kommer, for at vi just kan, om man skal sige, være klar på motstykket til om en falsk messias forsøker å komme på et annet sett. Og det skal vi jo gå igjennom da neste vek og virkelig se hvordan at vi har ingen grunnlag bibelsk for at bli bedratt på det her området, for det er så klart.
Ja.
Men der står jo egentlig den her striden mellom hva som er rett og fel, eller godt og ondt, mellom rettferdighet, hva Jesus representerer, hva Gud vil føre oss til, och kontrasten till det som är synd.
Ja, riktigt.
Det är det som är kampen där i den sista striden.
Ja, faktiskt talt så är jag helt enig för kampen mellan gott och ont, kampen mellan Kristus och Satan, kampen mellan rättfärdighet och synd. Rättfärdighet och synd är nyckelbegrepp i denna kampen. Gud har blivit anklagad för att vara orimlig, ukärlig och hänsynslös, och hans lov går inte att hålla och allt detta. Och det är klart att Gud beskriver sig i Bibeln som fullkommen kärlig och fullkommen rättfärdig. Och därför är det väldigt väsentligt att skilja det som är diametralt motsatt av rättfärdig. För visst inte så klusser vi till Guds karaktär. Ja.
Och det är ju den strid vi har sett ned genom programmet, ned genom historien, hur den har pågått fram och tillbaka, men nu närmar sig sitt slut.
Så för Jesus kommer tillbaka en gång, till hans ära och i hans visdom, så er det klart så vil han skille synden vekk ifra Guds folk, slik at det, den rene rettferdighet kan bli en demonstrasjon for verden, slik den ble når Jesus kom til denne verden for 2000 år siden. Og Satan, han var jo sikkert rasende på Jesus, som demonstrerte det motsatte av det han prøvde å bevise djevelen.
Du refererer det før til åpenbarelsesboken 18. Er det det vi ser her i det første verset, denne demonstrasjonen representert her i engelen?
Sånn forstår jeg det, ja.
For da står det jo i 18.1. Satan så jeg en annen engel komme ned fra himmelen, og han hadde stor makt, og jorden lystes opp av strålglansen fra honom.
Ja.
Forklar litt hva det er, hvordan du
ser det. Jeg tror jo dette betyr, denne engelen her, den er jo en fortsettelse av de tre englene i kapittel 14, og det er en forsterkning av dem. For i kapittel 14 så er det den første engelen med høy røst, den andre engelen uten en høy røst, den tredje engelen med en høy røst, og når vi kommer til kapittel 18, så hører vi at det er en ekstra sterk røst dette. Så dette er noe som virkelig skal få menneskeheten til å våkne opp og se tingenes alvor. Gud ønsker jo oss å teste hele verden, sette hele verden på valg. Og hvordan skal Gud få det til det hvis det ikke der er noe spektakulært som blir sagt, som alle kan høre og alle kan ta rasjonelle avgjørelser fra? Så det er det som står her, og så tror jeg jo også selvfølgelig at Jesus Kristus og det sanne evangelium og storheten i Jesus sin karakter, storheten i Guds kjærlighet vil spre seg som dugg over hele verden.
Og det er det lyset som skinner opp, det som det står her.
Det er det som skinner opp, sånn at alle mennesker vil se Guds kjærlighet gjennom Jesus Kristus. De vil se hva Jesus har gjort for dem. De kan ta imot hans frelse. Så deretter så en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet. Så der kommer en tid hvor vi skal komme ut av det mørke som vi er i nå, hvor det virkelig skal skinne.
Det var ju den uppgift som Gud har gett oss som människor som vill följa honom. Jesus sa, ni är världens ljus. Vi är kallade att sprida det ljus om vem Gud är. Hans rättfärdighet och hans härlighet till hela världen. Och det här är ett fantastiskt hopp för mig som är inblandad i det arbetet och se att en dag, enligt Bibeln, så kommer det himmelska ljuset att täcka hela jorden. Guds nåd och Guds kärlek har nått till hela planeten.
Människor kan göra sitt val. När det är evangelium har blivit predikat som ett vittnesbörd igen. Att det verkligen har setts i hela världen.
Och så ska änden komma.
Riktigt.
Så faktiskt talt så ser vi att vi må vara vid tidens ände för Bibeln är spredd till hela världen. Sånt teoretiskt i alla fall. Men mennesker har ikke riktig forstått det og fått mulighet til å ta imot Jesus sin frelse. Tenk på den muslimske verden. Tenk Asia. Tenk Kina og disse landene hvor de aller færreste har forstått dette med Jesus Kristus og fått anledning til å ta imot
eller
Jesus.
Eller i våre egne land omkring.
Altså, riktig, ja.
At gjennom en fel forståelse og fel tolkning av det kristne budskapet har så mange blitt ateister. På grund av att de inte kan ta emot den förståelsen av Gud som de ser i kristendomen.
Riktigt,
och det är det som allt det här som ska rättas till.
Det kan ju gott vara att Sverige, Norge och Danmark att de har inte ända fått det ordentligt stora lyset och slik att man kan ta en rationell god avgörelse.
Och vad är det här letar till i de nästa versen?
I vers 2 så står det: han ropte med stark röst och sa: Falt är Babylon den store. Og Babylon den store, det er jo en konstellasjon av alle forskjellige religioner, kirkesamfunn, som står imot Guds lov, Guds ord. Så hvis man velger å ikke følge Guds ord, slik det står skrevet i den hellige Bibelen, ja, så blir man en del av det babylonske systemet. Men det er jo et system, det er ikke enkeltindivider. Så vi skal huske på at det der er mange, mange sanne kristne i dette store babylonske systemet.
Og det er jo det som står her i versen også, for det går et kall ut til mennesker og individer i det her systemet Babylon.
Riktig, ja.
Men et system som virkelig er korrupt når vi leser teksten der med hvordan det avfaller.
Så står det videre her, den er blitt et tilholdssted for onde ånder, så kommer vi inn på det som Dan snakket om med spiritisme og disse tingene. Så her, det er blitt et tillhållssted och möjligens ett samlingssted för demonerna. Demonerna trivs där. Demonerna kan utföra sina falska mirakler där. Demonerna kan driva på med sin spiritism
men
där.
Men igen i en disguise av kristenhet och ja. Andlighet. För det är ju inte att de plötsligt står där med horn på huvudet och det verkar djävulskt.
Nej.
Men det här under ett påskön av att det är en kristen rörelse.
Riktigt, ja.
Och var det är Gud som verkar men var det i verkligheten är andra saker ja. Som händer.
Ett fängsel för vara uren ond och en fängsel för vara uren och hatet ful. För av hennes horelivs vredes vin har alla folk druckit. Husk att detta har varit en bevegelse som har stått för aggressiv evangelism. Och genom tiderna så har ju folk, om inte de ville döpas in i detta system, så har de blivit trut på livet och måtte döpa sig in till detta system. Och detta system har varit en kombination mellan stat och kyrka. Och det har varit tvang, intolerans, akkurat de motsatte egenskaperna till Guds karaktär. Kongene på jorden har drivit hor med henne och köpmännen på jorden har blivit rik av hennes överdådige välevne. Så det är tydligt, här har vi det dominerande religiösa system i världen. Och kongene har allierat sig med det, förrättningsfolk har allierat sig med det, alla har allierat sig med det, undtagen den lilla levningen som vill följa Gud för en värd pris. Och vi kan läsa i vers 4 om det. Och jag hörde en annan röst från himmelen säga, kom ut från henne mitt folk. Så Gud har sitt älskliga folk i.
Det är ju en av det finaste ja. Löftet det här.
Fantastiskt, det är nog det bästa i hela Bibeln.
Bland allt det här ja. Så har jag mitt folk. Jag riktigt. Har människor ja. Här. Precis som i Gamla Testament som ja. Inte har böjt sig knä för Baal.
Ja.
Men som har tjänat mig, som inte har förstått vad som händer. Och han kallar på dem
nettom,
i det
ja.
Här.
Ja, så säger han, kom ut från henne mitt folk. Så för Gud vill straffa Babylon, för där kommer 7 plagor över Babylon, selvfølgelig så vill Gud advare, så vill Gud sørge för att hans folk, alla de som vill följa hans ord, de som tror på hans kärlighet, han vill sørge för att de kommer ut ifrån detta systemet, hvor det är livsfarligt att vara, lika för Jesus kommer igen. Kom ut från henne mitt folk, för att dere icke skall ha del i hennes synder. Så i Babylon så är synd blivit legitimerat. Synd är blivit rättfärdighet närmast. För att det inte ska ha del i hennes synder och för att det inte ska få del i hennes plagor. Så de 7 sista plagor vill ramma de områden i världen som är i upprör mot Guds ord och Guds lov.
Så här ser vi alltså att det, i den sista ytterste tiden kommer att bli en stor ekumenisk samling av ja. Guds folk som kommer att samlas överallt från olika falska system tillsammans om ett objekt. Att ja. Följa deras Herre Jesus Kristus,
riktigt,
att
ja.
Följa Bibelns ord ja. I ett och allt. Som vi har läst tidigare att i kapitel 14 det står att de ska följa Guds bud och ha Jesu tro. Och det är ju det som är fokus här, att ett folk som gemensamt
ja.
Enas om att följa Gud i ett och allt. Och i den här kampen mellan synd och rättfärdighet, i kampen mellan det goda och det onda, väljer sitta fullständigt.
Riktigt, ja. Så på samma måte som du har ett Babylon så har du ett åndlig Jerusalem i de sista dagarna. Och i det åndliga Jerusalem, där är det gott att vara. Och där vill Gud samla sitt folk från alla hjörnor i denna världen, från alla religioner, från alla kyrkesamfund. Och det folket vill prisa Gud. Det folket står det om i Uppenbaringen 14:12. Här är de heligas tålmodighet, de som håller fast vid Guds bud och har Jesu tro. Eller som min norska gamla bibelöversättelse säger, som bevarar Guds bud och har Jesu tro.
Och där kan alla människor bli en del.
Nettopp, ja.
De som accepterat den frälsningsplan som Gud har beskrivit rakt genom historien i Bibeln. Beskrivning, väldigt vad ska man säga, pedagogisk beskrivning av vad Gud vill göra för oss människor. Det beskrivs från Adam och Evas tid med det här offersystemet. Där Gud slaktade ett djur och klädde dem med det. Som en symbol för att någon ska ge sitt liv istället för dig. Och det här, och man utövade det här och Gud gav den här tempeltjänsten och helgedomstjänsten till att alltid och ständigt påminna om vad Gud vill göra för oss. Och att det finns ett oskyldigt lamm, fläckfritt, perfekt, som är villig att ta dina synder på sig själv så att du kan gå fri fast du inte förtjänar det. Det är Guds frälsningsplan som kommuniceras genom lammet och dess blod som utgjuts för alla syndare. Men sen tog prästen
Slåkan är symbol på Jesu och hur han kom. Det. Och att han var det lammet, precis som Johannes sa, se Guds lamm som bär världens synd. Så ned genom Bibeln ser vi klar symbolspråk som används här på symboler och allt som pekade fram till Jesus och hans offer på korset för oss.
Och inte bara det, utan Jesus dog inte bara som lammet, utan Bibeln säger att Jesus uppstod så att han kan träda in i himlen. Varför? Jo, för han skulle besegra döden, för han hade en till uppgift att utföra. Frälsningsplanen var inte bara lammet, utan det fortsatte med prästens tjänst i helgedomen, där försoningen skulle fullbordas mellan människa och Gud. Prästen gick in genom olika ceremonier och förde in symboliskt synden in i det allra heligaste. Och Bibeln beskriver att det här var också, precis som lammet, en symbol på Jesus som vår överste präst. Jesus som dog men uppstod så att han har ett prästämbete som varar för evigt. Så han träder in i den himmelska helgedomen. Det sanna tabernaklet som inte vi människor har byggt men som Gud själv har byggt i himlen. Den verkliga frälsningen sker där. Jesus träder in i himmelens helgedom för att förrätta tjänst för alla människor.
Nu. Och igen, har du missat någon av programmen tidigare, vet om att du kan se alla de här programmen på Lifestyle TVs hemsida, på on-demand-systemet. Gå in där och kolla igenom, för det här har vi gått igenom i djupet detaljer och sett hur den att profetian ser fram emot det tidspunktet och den gärning som Jesus gör för oss nu i det allra helgaste. Hur han fullför försoningsplanen oss emellan och hur det är en del av hela den stora striden mellan gott och ont för att försona människan.
Och den påbörjades med lammet. En dag så kommer den avslutas med det Bibeln kallar reningen av helgedomen. Den himmelska helgedomen ska renas med bättre offer än vad jordens helgedom renades. Och det är med Guds sons eget blod. Jesus trädde in i himmelens helgedom för att en dag också rena den. I Bibeln kallas det domen. I Bibeln kallas det den upprättelse för Guds folk som har bett om förlåtelse för sina synder. De synder som Jesus själv, som vår medlare, burit in i himmelens helgedom. Där står vår vän, vår frälsare Jesus, som vår försvarare. I domen så öppnas böcker med mitt register. Men Jesus står där och han säger, det där har Dan fått förlåtelse för. Se mitt blod. Jag är Dans vän. Jag är hans försvarare. Den fantastiska bilden av domen som Bibeln lyfter fram är en befrielse för alla vi som valt att följa Jesus som vår vän. Jesus säger, om du bekänner mig på jorden ska jag bekänna dig inför min himmelske fader. Domen är också allvarlig. Det är det att alla de som valt att inte vilja vara med Gud, inte vilja ta emot hans fria gåva av evigt liv, måste Jesus respektera. Jesus kan inte försvara dem i domen. Och det är en dom som pågår just nu enligt Bibeln. I Uppenbarelseboken 14 så står det nu, domen är inne. Och sen sprids treänglars evangelium. Och treänglars evangelium, treänglars budskap har spridits i över 150 år över hela världen. Och domen var det som påbörjade det här. Så Bibeln beskriver en fantastisk bild av den tid vi lever i idag. En allvarlig tid, men en glädjefull tid. För Bibeln säger att snart, mycket snart, så avslutar frälsningsverket i himmelen. Försoningen mellan människa och Gud kommer vara fullkomlig. Och Amen. Jesus kommer snart tillbaka. Det är Bibelns evangelium. Och det står där i kontrast till mycket av de falska läror som vänder vårt fokus inte mot en himmelsk överste präst utan mot jordiska präster. Läror som vänder vårt fokus till ett jordiskt tempel och vad Satan ska göra i ett jordiskt tempel någonstans i Mellanöstern Istället för Bibelns lära som vänder vårt fokus till ett himmelskt tempel och vad Jesus ska göra för människor. Mm. De här två bilderna kan man så tydligt se i den religiösa världen idag. Där en pushar för att vända vårt fokus bort ifrån Bibelns fokusbudskap att alla människor kan få ta del av Jesus frälsning direkt i en personlig relation med honom. Medan den andra vänder fokus till Bibeln. Och vad han vill göra. Mm. Så är det en annan som vänder fokus bort ifrån Bibeln och mot mänsklig auktoritet och andra källor till sanning.
Riktigt. Och du säger alltså det här försoningsverket, att Bibeln lovar att en dag ska det försoningsverket vara fullbört, det ska vara komplett.
Mm.
Och det finner vi ju bland annat en beskrivning på i Gammeltestamentet, Daniels bok, Kenneth, det är det 12:e kapitel, var att Mikael ska stå upp och träda fram. Ja. Hvordan ser vi den här kopplingen till det som Dan pratar om här om medlartjänsten och försoningsverket?
Ja. Jo, vi kan ju läsa den texten där och det är väldigt många som menar att denna texten indikerar att Jesus är där färdig med sin yppersta prästlig tjänst i den himmelska helgedom.
Mm-hmm.
Och så står det så dramatiskt där i kapitel 12 i Daniels bok, vers 1. På den tid skall Mikael stå fram. Mm. Han ska stå fram. Han kommer ut från ett sted liksom. Han kommer från ett sted så ska han stå fram. Den store fyrsten som värner om ditt folks barn. Mikael betyder lik med Gud. Han som är lik Gud. Och i den östliga kyrkan, det vill säga den ortodoxa kyrkan, där tror man att Mikael är ensbetydande med Jesus Kristus. Men i den västliga kyrkan så har man alltid tagit lite avstånd från den idén.
Mm.
Men när vi studerar Bibeln så ser det ut till att ja, det ser inte bara ut till. Det står klart och tydligt att Jesus är beskrivet som en ängel i det gamla testamentet vid flera anledningar.
Vad är det för några texter vi kan se det i?
Det finns ju exempel, precis som du säger, både från språket som vi ser det och en ängel som betyder budbärare enkelt. Och jag har inget problem med att Bibeln tycks beskriva Jesus som en budbärare, en himmelsk budbärare. Bibeln beskriver med samma grekiska ord angelos också lärjungar som budbärare. Också Johannes döparen som budbärare, angelos som ska komma, eller ängel som man kan översätta det till på svenska. Och om det nu är så att Jesus är den främste budbäraren från himmelen, så stämmer det bra överens med det Bibeln talar om att många budbärare har kommit. Gud har talat till oss genom sina profeter, genom historien. Men i de här sista dagarna så har han sänt hans egen son för att förmedla evangelium som Hebreerbrevet kapitel 1 talar om. Det finns berättelser i Bibeln som antyder att Jesus eller Gud själv har besökt jorden i form av en ängel eller en människa, himmelsk budbärare. Jag tänker på ett exempel i Gamla testamentet i Josua, kapitel 5, där Josua får möta en man med ett svärd, en himmelsk budbärare.
Josua på norskt är Josva.
Ja, och det är kapitel 5 där då i Josua och vers 13-15 skulle jag vilja läsa. Medan Josua var vid Jeriko hände det sig en gång när han lyfte blicken att han såg en man stå där framför honom med ett draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade, tillhör du oss eller våra fiender? Mannen svarade, nej, jag är befälhavare över Herrens här och har nu kommit hit. Då föll Josua ner på sitt ansikte, tillbad och sa till honom, vad har min herre för budskap till sina tjänare?
Mm.
Befälhavaren över Herrens här sa då till Josua, tag av skorna på dina fötter, till platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så.
Och det är bara en som Bibeln snackar om på det sätt. Att platsen är helig.
Ja, nu det finns många intressanta detaljer här. Dels det att Josua här böjer sig ner och börjar tillbe den här himmelska varelsen, den här himmelska budbäraren. På många andra ställen i Bibeln så har vi människor betett oss likadant.
Mm.
Johannes i Uppenbarelseboken och andra ställen där människor får se en ängel och de böjer sig ner och börjar tillbe. Nu det är ett problem för änglar. För änglar vet, precis som Bibeln lär, att det finns en vi ska tillbe. Mm. Och det är Gud själv. Det är Jesus Kristus som vår skapare och vår frälsare. Så varje gång när vi läser om att människor böjer sig ner och börjar tillbe himmelska varelser, så säger änglarna mycket riktigt, vänta nu, stå upp, tillbe inte mig, jag är bara en ängel, eller jag är bara en tjänare, precis som dina vänner profeterna. Det antyder för mig att den som Josua möter här är någonting mer, någonting som accepterar tillbedjan, och det är en som gör det. Det är den främste budbäraren, Jesus Kristus. Mm. Precis som du nämnde där, Klaus, så finns det andra exempel där det beskrivs hur man ska ta av sig skorna på sina fötter. Till exempel Mose och den brinnande busken. Den som talade genom den brinnande busken var Gud själv. Mm. Och här använder sig Gud inte av en brinnande buske för att kommunicera till mänskligheten, utan i form av en ängel, en himmelsk budbärare. Och marken blir helig, precis som vid Mose fall. Mm. Josua står här med allt vad jag kan uttyda ifrån hela Bibeln och sitt sammanhang inför någonting mer än bara en ängel. Här står Josua inför den från härföraren för himmelens här, för han som det är värt att tillbedja, han som det är värt att ta av sig skorna på sina fötter, för marken runt omkring honom är helig. Mm. Här står han inför den främste budbäraren, Jesus Kristus själv.
Här kommer där en parallell till det som Dan nettopp sa. Andra Mosebok kapitel 3 vers 2 och 3, 4 och 5. Så står det där uppenbart att Herrens ängel sig för ham i en flammande eld, alltså för Moses. Mm. Mitt ut av en tornebusk. Han så upp och se, tornebusken stod i lys lue, men tornebusken brant inte upp. Moses sa, jag vill gå bort och se detta underfulla syn, att tornebusken inte bränner upp. Då Herren så att han kom bort för att se, ropte Gud till ham mitt ut av tornebusken och sa, Moses, Moses. Och han svarte, ja, här är jag. Då sa han, kom inte närmare, dra dina sko av fötterna, för det sted du står på är helig grund. Så igen har vi det. Och här står det ju väldigt klart att denne Herrens ängel, det är Gud.
Mm, precis.
Ja.
Och ibland kallas han för den främste ängeln, och inte bara Herrens ängel, utan ärkeängeln till och med. Och med namnet Mikael, en som är lik Gud. En som är som Gud. Och det är en som är som Gud enligt min bibel, och det är Jesus. Mm. I Judas så står det i vers 9. När ärkeängeln Mikael, här är det tydligt att ärkeängeln och Mikael är samma person.
Precis.
När ärkeängeln, singular, ängeln, ärkeängeln, Mikael tvistade med djävulen om Mose kropp. Här lyfter fram en intressant sak, och det är det här. Det är Mikael, han som är lik Gud, som står i konflikt med djävulen. Och i bibeln, när Bibeln ska beskriva det här temat av den stora striden, så beskrivs det alltid som den yttersta konflikten mellan Jesus Kristus i konflikt med djävulen, Satan. Mm. I första Mosebok så läser vi om hur Gud säger, jag ska sätta fiendeskap mellan den här utlovade avkomman som ska födas, eller Messias, barnet som ska födas, Jesus Kristus. Konflikten mellan honom och Satan. Så om det nu är så tycks det vara så att när Bibeln beskriver den här konflikten på andra ställen, så är den yttersta konflikten inte mellan Guds undersåtar, någon typ av ängel som krigar, eller någon typ av vi som krigar mot Satan, vilket vi gör, utan den yttersta konflikten när Gud beskriver temat i Bibeln är mellan Jesus och djävulen.
Mm.
Och därför kan vi anta, precis som i Juda här, i Uppenbarelseboken kapitel 12. I Uppenbarelseboken 12 och vers 7, där det beskrivs det här temat, så står det, en strid uppstod i himmelen.
Mm.
Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken, och draken och hans änglar stred. Precis som Bibelns tema lyfter fram att striden står mellan Jesus och Satan, så kan den här texten tydligt beskriva att draken, det är inte en bokstavlig drake, utan en symboliskt namn för djävulen. Och Mikael är inte bokstavligt ärkeängel, skapad varelse, utan ett symboliskt namn för Jesus Kristus som står i konflikt med djävulen.
Ja. Och det ger ju mening, för i Uppenbarelseboken 12 säger texten ju direkt till Satan, och då blir det ju mening att motstycket också skulle vara Kristus.
Och det är ju inte meningen att Satan ska kämpa mot den näst mäktigaste i universum. Han är i kamp mot själva kraften i universum.
Och Bibeln talar ständigt om Jesus och hans änglar. hans änglar här, den främste utav, utav himmelens budbärare, han som styr och ställer i änglarskaran. Och där tror jag det är viktigt också att lägga till att bara för att Bibeln tycks beskriva Jesus som Mikael ärkeängeln, så betyder det inte att Bibeln beskriver att Jesus var en skapad varelse. Nu, precis som att Bibeln, bara för att Bibeln beskriver Jesus som ett lamm eller som ett lejon, eller att Gud väljer att uppenbara sig i en buske, betyder inte det att Gud är en buske, eller Gud är en ängel, eller att Gud är ett lamm, eller att Gud är ett lejon. Utan Bibeln beskriver fortfarande Jesus som skaparen. Allt blev till genom honom. Jesus som frälsaren, som gudomlig. Det är viktigt, att bara för att Mikael, han som är lik Gud, beskrivs som en ärkeängel eller den främste budbäraren för evangeliet, vilket Jesus är, så betyder det inte att han har en början och en skapelse, utan precis som hans symbol av ett lamm.
Och om vi då kommer tillbaka till vår text i Daniels bok, för då syns det väldigt klart när ni bägge två kommer in och visar de här texterna, att när vi nu ser i Daniels bok igen att på den tiden ska Mikael träda upp, att då måste den här texten också snacka om att här är det Jesus som på något sätt står upp. Vad betyder det här då att han står upp som den här fyrsten? Vad är det syftar åt?
Nu, Bibeln beskriver den här domsscenen som ska ske i himlen en dag, om hur det sker ett, så att säga, ett sittande ner, att man sätter sig. I Daniel kapitel 7 så beskrivs det där,
att blir satt.
Precis, i vers 10, om den här himmelska domscenen, en ström av eld flöt ut från honom, det här är från Guds tron, 1000 gånger 1000 tjänade honom och 10 000 gånger 10 000 stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. Bibeln beskriver ett gående in i helgedomen och ett sittande ner i helgedomen. Jesus gick upp till himmelen för att sitta ner vid sidan av sin himmelske far, för att där förrätta dom. Jesus ber för alla människor i himmelens helgedom. Men här är plötsligt, om Mikael, han som är lik Gud, en gång trädde in i himmelen och satt ner i himmelen, så beskrivs det här att på den tiden, det handlar om sista tiden, så ska Mikael träda upp, står det i min. En rörelse uppåt, en rörelse utåt ifrån helgedomen. Bibeln säger i sin beskrivning av helgedomen att försoningsverket slutar när prästen renar det allra heligaste och går ut därifrån. Bibeln säger också att en dag kommer Jesus rena himmelens helgedom. Och Bibeln säger fantastiska löfte, att Jesus kommer inte stanna i himlen för alltid. Han kommer komma tillbaka. Mm. Jesus säger, jag går härifrån för att förbereda plats åt er. Men jag kommer tillbaka för att ta er till mig där jag är. Mm. Jesus ska träda ut ur den himmelska helgedomen. Hans nådeverket, försoningsverket, kommer att ta slut en dag. Och Jesus kommer till oss för att hämta dem till sig som han har renat i den himmelska tjänsten för oss människor.
Och det är det som du säger då, att han som präst står upp till sist nu, är färdig med hela försoningsverket. Guds folk har lämnat över sig själv så fullständigt till honom. Mm. Bekänd den vär sön, fullt ett värdljus de har fått. Och så jag vill tjäna Gud oansett och fullhjärtat.
Precis, när vi läser Bibeln och om de himmelska böckerna, så finns det en tid då namn kan strykas eller skrivas in i himmelens böcker, i livets bok. Men här, i vers 1 här i sammanhanget, så står det att här är frälsningen för de som står i böckerna. Mm. Det står i slutet där. Men på den tiden, det är alltså när Mikael träder upp och går ut, träder ut. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Här är det klart. Här är de uppskrivna. Här är frälsningen fullbordad.
Färdigt, och har du ditt namn i boken här, så är det ingen rädsla. Då Precis. Är det bra att lämna ditt liv i Guds händer. Och det är ju ett otroligt löfte. För ser vi på texten igen, så beskriver texten ju att det ska komma efter att Jesus står fram en tid som är en nöd som inte har haft sitt lika ända från den då människan blev till och ända till den tiden. Så om det ska komma en sån konflikt, en sån prövetid, en sån trängsel eller nödtid som det här som beskrivs.
Ja.
Då är det ju ett otroligt löfte att veta att när du går in i den tid, då är det ingen ändringar mer. Då står du fast på Guds sida. Men vad är det, Kenneth, som vi läser in i den här nödtiden som vi kan få mer från det här? Eller Dan, om du hade en text mer kanske. För att hjälpa oss over in och vad det är Bibeln visar oss av den här tiden.
Jag tänkte innan vi kommer in i nöden där, så låt oss ta med oss det här löftet. Riktigt. Från Uppenbarelseboken kapitel 22 och vers 11. I Uppenbarelseboken kapitel 22 och vers 11. Så här beskrivs också ett sånt avslutande av konflikten mellan rättfärdighet och synd.
Mm.
Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt. Den orene att orena sig. Den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt. Och den helige att helga sig.
Mm.
Bibeln beskriver här slutet.
En välbeslut har blivit tak.
Den som är frälst, den som har en relation med Gud kommer fortsätta med det.
Mm.
Den som inte har det kommer fortsätta med det. Oavsett vad vi känner, oavsett vad vi tänker i nöden liksom ligger framför oss. Så det här löftet att Gud kommer bevara.
Och det kan du ju nästan också föreställa dig om all det som har dragit upp det. Då har du liksom, om man säger, dragit upp till, om man ska säga, en sista konflikt.
Just.
Och vad har Bibeln att säga i sin typologi, Kenneth, på olika texter, berättelser från kanske främst Gammeltestamentet som beskriver den här tiden och det som vi kan förvänta oss kanske leka fram. Det är alltid svårt att gå i detaljer och säga specifikt, men vad är några av de saker vi kan förvänta oss ut från Bibelns typologi av det som leker fram för det här?
Jo, typologi är, som vi har snackat om för, en slags profeti om vad som ska ske i framtiden. Och i det gamla testamentet så är det många händelser, många institutioner, många städer, många personer. Och dessa tingene och personerna, de har i deras liv träck i sig som sammanfattar med de träcken vi finner i det som ska ske rätt för Jesus kommer igen.
Mm.
Och därför kallar vi det för type och antitype. Mm. Och det är helt upplagt, hvis du för exempel, jag ska bara läsa väldigt raskt igenom, så ser vi vilka paralleller det är mellan Moses och Jesus. Moses blev skjult i 3 månader, Jesus blev skjult i Egypt. Moses växte upp hos fosterfar, Jesus växte upp hos fosterfar, Josef. Leder i landet drepte barn hos Moses, Jesus leder i landet drepte barn.
Mm.
För Moses lagt i en ark, Jesus lagt i en krybbe. Moses skulle frälsa i Israel, Jesus skulle frälsa i Israel. Moses blev döpt i Röda havet, Jesus blev döpt i Jordan.
Mm.
Moses ledet ut i örken efter dopen, Jesus ledet ut i örken efter dopen. Moses fristet i örkenen i 40 år, Jesus fristet i 40 dagar och så vidare och så vidare och så vidare.
Mm. Och det är ju en massa paralleller som
massa
du säger.
Paralleller.
Mm. Och det är det som ibland kallas typologi i Bibeln, ja.
Riktigt, ja. Och när vi ser enkeltperson, det är en klassisk text, siden vi har så mycket tid igen, och den finner vi i Ezekiel kapitel 14.
Mm-hmm.
Och där har vi 3 namn som blir sett på som helter i det gamla testamentet och i Israels historia. Och dessa 3 är Noah, Daniel och Job. Så står det här i kapitel 14, det står om att det där vill komma våldsamma straffedomar över Israel, för det att man har vekat väck ifrån Gud och men det är 3 personer som har stått emot den flommen av frafall, och det är Noah, Daniel och Job. Och i den sammanhang står det vers 14, och själv om då dessa 3 män, Noah, Daniel och Job, var där i landet, då skulle de vid sin rättfärdighet bara kunna berga sitt eget liv, säger Herren.
Mm.
Så det som är poängen, det är att dessa 3, det är bara någon få av alla de som är typologiska i Bibeln. Dessa 3, Noah, Daniel och Job, de representerar en erfaring som Guds folk nog vill ha för Jesus kommer igen en annan gång. Mm. Noah, för exempel, han sa till folket runt sig att det där vill komma en enorm vannflom, och ingen hade sett något sånt för, och ingen hade sett någon bygga en båt som han gjorde, och folk hånade han och lo han på samma måte som man honor forkynnelsen av de tre englers budskap, om at Jesus snart kommer igjen, og at det er en lov som vi må ha tillit til, og mest av alt Jesus Kristus som vi må ha tillit til.
Og der antyder Jesus i sin undervisning den her typologien også, när han säger det kommer bli så som det var på Noas dagar.
Riktigt, ja.
Återigen en sån en användande utav just det.
Så det är ting som stöttar upp om typologi loven.
Just det.
Ja. Så har vi det så Noa, där går det väldigt på det att ha uthållighet, tålmodighet och häva sig över hånen som måste komma. Och trofastheten till Gud och stå på liksom. Och så har vi Daniel. Och där är ju mycket att säga om Daniel som passar med vår tid. For Daniel ble nå presset til det ytterste. Ikke fikk han lov til å be til sin Gud, altså praktisere sin religion. Han ble utsatt for religionstvang. Men han sto sin prøve. Han valgte heller å dø, om så skulle være, enn å synde mot Gud og leve.
Visst.
Ja. Og når man leser Daniels bok, spesielt den første delen i Daniels bok, så er den full av typologi. Og jeg går så langt som å kalle dem for en typokalypse. Den er en mellomting mellom apokalypse og typologi. Så, og selv om da disse tre menn, Noah, Daniel og Jobb, og så har vi altså Jobb, og Jobb ble jo rammet som få har blitt i denne jordas historie, med sykdom, med hån, mistet sine barn, mistet sin eiendom, var den rikeste, ble den fattigste, og så videre og så videre. Guds folk vil også bli rammet på en slik måte om å føle skammen. På samme måte som Jesus ble rammet av disse tingene. Ja. Så det er den skålen vi må drikke fra hvis man vil bli frelst. I den
og tar man, vi får nesten gå inn i og avslutte litt av det her i vårt neste program. For at det er så mange tekster. Jesus pratet jo også selv om at se til at deres flukt ikke blir på sabbaten eller på vinteren. Og mange steder prates det om en tid hvor folk flykter, kanskje flykter ut i bergen, gjemmer seg. Og en siste interessant tekst er jo som vi har i Jesajas bok kapittel 26 og de siste to versene. Også en del som vi kommer inn på neste gang om flere kapittel her som er typologiske i relasjon til hva som hender. Men her de siste to versene, Jesajas 26, vers 20 og vers 21. Låt oss titta på det i relation till det var vi är just nu. Kom mitt folk och gå in i dina kammare. Stäng igen dörren efter dig. Göm dig ett litet ögonblick till dess vreten har gått förbi. Ty se Herren kommer ut ur sin boning. Det är ett av det du beskriver här, Dan, att Herren kommer ut ur sin boning av helgedomen. För att vad? För att straffa jordens invånare, för domen är färdig. För dess missgärningar, jorden ska blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina drepte. Här är ett löfte om igen att Guds folk ska gömma bort sig i ett litet tak. För det nästa de kommer att uppleva är Jesu återkomst. Nästa vecka ska vi gå vidare i några av de här typologiska texterna. Vi ska se på det största löftet av allt. Stridens hopp ned genom tiden. Jesu återkomst. Missa inte nästa veckas program. På återseende.